Hej, välkomna till Black Metal.
Välkomna till avsnitt 96.
90. Yes.
Någonstans där.
Black Metal, en podd om Anton Webern och den andra vinskolan.
Nej. Det är redan några som har bytt podd, tror jag.
Nej, här snackar vi inte Schönberg, här snackar vi August Strindberg.
Ja, det gör vi. Och lite uppror. Mm. Vi också.
Just det.
Vilka är dina favorituppror?
Vilka är min favorituppror? Alltså, franska revolutionen är ju, ja, är ju mäktig.
Jag gillar Dacke.
Paris-kommunen. Bra uppror.
Ja, det är bra.
Alltså, ryska revolutionen.
Mm.
Klassiker. Oktoberrevolutionen. Och det här liksom bara som historiska förlopp då, inte till saker de eventuellt ledde till eller så.
Nej.
Bara som händelser,
ja,
som är intressanta att läsa om och så.
Just det.
Då gillar man ju sådana där det faktiskt händer lite grejer. Alltså inte typ så här silkesrevolutionen i Tjeckien eller så.
Det är ju, nej.
Det är ju lite trist.
Ja, eller den orangea revolutionen.
Ja, nej. Ukraina, ja. Nej, man vill ju ha lite...
Pussy Riot spelar i en kyrka.
Ja, det var inte under orangea revolutionen.
Nej, nej. Jag bara nämnde ett annat uppror.
Ja, just det.
Även om det var i mindre skala.
Ja. Du har en ny stil.
Ja, precis.
Du kör mustasch numera.
Ja.
Snyggt, tycker jag.
Tack så mycket. Fader John Misty har typ sagt att han fascineras av män med mustasch.
Mm.
För de vet att de kommer se ut som pedofiler. Men de skaffar han ändå.
Ja. Jag tycker det passar dig väldigt bra.
Ja, jag tycker också att det passar faktiskt.
Ja.
Framförallt när jag är på med solglasögon så ser jag verkligen ut som en farsa på semester.
Ja, ja, nej, snyggt. Du körde ju också, du gick ju inte direkt till den här stilen.
Nej.
Utan under en dag så körde du en stil som jag kanske gillade ännu mer.
Ja, det var...
Som var Franz Josef-skägget.
Ja, precis. Eller Kaiser Wilhelm. Eller vad man nu vill välja. Liksom.
Ja, precis. Båda två hade väl...
Kaiserskägg, som jag kallade det. Som var väldigt roligt. Men det var, dels så var det väldigt många i mina närhet som hatade det.
Din fru?
Nej, hon tyckte det var roligt.
Ah, okay. Vilka hatade det?
Nej, andra vänner.
Aha.
Jag hade stöttande vänner, som du, Theo. Och Dennis, ska också nämnas. Jag hade andra vänner som inte var lika stöttande.
Nej.
Men sen var det också det här med att jag gick, jag vet inte, kanske 2,5 timmar eller någonting den dagen.
Ja.
Och det var väldigt många som tittade på mig, tittade framåt, tittade tillbaka en gång till, om de verkligen hade sett rätt.
Det låter ju underbart.
Ja, det var ganska roligt.
Fick du några kommentarer av folk på stan?
Nej, det fick jag inte, men man märkte ju att folk liksom tyckte det var lite obehagligt. Vi hade ju också... Det var en fredag. Och på lördagen så skulle vi ha visning i vår lägenhet. Där vi ska flytta. Och då hade jag inte tagit bort den än.
Nej.
Och det var ju en liten flicka som blev lite rädd för mig.
Aha, på visningen.
Ja.
Så jävla flippigt, man ska gå på liksom en visning på en lägenhet i Biskopsgården och så
och så kan man inte avgöra
Kaiserbilder.
Ja, precis, man kan liksom inte avgöra om den här killen är en möp, en helt vanlig kille eller nazist.
Nazist är väl lite hårt. Återupprättandet av österrikisk dubbelmonarkin.
Men nazist tänkte jag kanske mer på att den påminner ju lite om sånt skägg som inte kanske mycket nazister då, men rasister eller KKK-medlemmar kan ha.
Det vet jag inte riktigt.
Alltså, tycker du inte det?
Nej, där är du väl mer nu, men i nuvarande... Nej.
Nu ser jag ut som en sån polismästare som är med i KKK.
Ja, lite åt det hållet.
Ja.
Nej, du ser ut som en snäll polis.
Mm. En polis som inte trycker sitt knä i riktigt.
Nej, nej, utan mer en polis som så här, typ, om man är på demonstrationerna mot kriget i Gaza, men kanske liksom inte gör något polisvåld, utan mer typ delar ut kaffe till folk.
Ja,
och
precis.
Försöker snacka.
Ja, ge någon en klapp på ryggen eller så när de har fått en hostattack.
Exakt. Lite som hon polisen i Stockholm som gjorde en Black Power-hälsning.
Ja, under, just det.
Under George Floyd.
Vad heter det? Svenska polisen skulle kanske behöva lite uppmuntran nu efter de senaste dagarna. De har haft ett par tuffa dagar.
Ja, just det. Har de dödat någon igen?
Nej, men DN har ju gjort en granskning eller grävt lite i polisen.
Ja, just det. Ja, det här med att de ligger med gängkriminella allihopa. Vad var det? Så här, över 100 anmälningar det senaste året på folk som har haft otillbörliga relationer med gängkriminella.
Precis, en av dem var ju en polischef som då samtidigt som hon var polischef och skulle utreda de här gängen också hade liksom en relation med en gängkriminell man och skickade sms till honom att så här, haha, det är helt otroligt, du är den bästa gumman i världen, eller så, och gumma då som är liksom en insider typ.
Åh jävlar, det är ju som rena rama gåsmamman.
Ja.
För att referera till en av mina favoritserier någonsin. Om någon av våra lyssnare vill göra en gåsmamman-podd med mig så är jag öppen för.
Hur många avsnitt blir det då? Är det typ 10 avsnitt per säsong?
Ja, precis. Så det finns väl 6 säsonger. Nu ska de göra en till säsong, vilket är så jävla konstigt.
Okej, okay. Hon är död eller vadå?
Ja, hon är död. Lukas är död. I slutet på sista säsongen så gör de ju en sån här Six Feet Under-grej. Att de visar alla karaktärerna när de blir gamla. I grått hår.
Men då kan du väl inte göra en till säsong?
Nej, jag fattar inte hur det ska gå till. Men tydligen så kör de.
Det gjorde de ju i amerikanska sitcomen Scrubs också. Att de hade liksom en vanlig så 8 säsonger någonting och så avslutade det som att de visade hur alla blev gamla. Och sen typ 2 år senare så gjorde de en spin-off med samma personer.
Jävla dåligt. Det är ju otroligt det sista Six Feet Under-avsnittet, men det är synd att alla gjorde samma grej sen, för det funkar ju verkligen bara en gång.
Ja.
Strindberg.
Ja.
Engelbrekt.
Engelbrekt har vi läst den här gången, ja.
Japp. Lite av en prequel till Gustav Vasa. Lite av en sequel till Folkungasagan. Mm. Det är till och med en karaktär här som är med i både den här och Folkungasagan. Vilket är roligt eftersom det gör honom väldigt, väldigt gammal.
Ja.
Men sen så, vilket han är i början av pjäsen, där är han liksom... Någon säger att du är fan 100 år och sådär. Men sen så är typ andra akten så är han plötsligt ung.
Ja.
Eller inte ung, men han är liksom ute och fightas. Vilket är lite konstigt för en
100-åring. Han borde inte vara så pigg nu.
Nej. Vad handlar den här pjäsen om? Den handlar om Engelbrekt.
Ja, precis. Engelbrektsson.
Svensk, ska man säga, hjälte.
Ja, en man som...
En hjältefigur.
Han tröttnade på danska tyrannin.
Ja, precis. Under unionstiden, alltså på den tiden när vi hade en union med Kalmarunionen.
Precis, och det här är typ 100 år, eller lite mindre än 100 år innan Sverige blev fritt då.
Ja, precis. Så det här är... när vi styrdes av tyskar och danskar och tyskdanskar och all möjliga sorts psykopater och legister för det de verkligen är i den här pjäsen. De är verkligen djävulen typ.
Men finns det någon sympatisk i den här pjäsen? Alltså nu pratar jag inte om liksom verkliga personer utan hur de faktiskt är i pjäsen.
Alltså Engelbrekt ändå lite va?
Ja, fast han är också lite... Han
utmålas ju ganska, som en ganska bra kille ändå.
Jo, en ganska bra kille, men också lite... vad kan man säga? Den här upprorsmakaren Engelbrekt är inte riktigt... Han är inte, i början där så verkar han ju vara mer så här... Ja, det är ganska okej det här.
Ja.
Fram till att han liksom får se... Ska vi ta...
Ja, handlingen.
Handlingen.
Ja, jag började om att Engelbrekt, han är en kille som är unionsvän. Han tycker om unionen.
Mm. Han har inga problem
med... Han liksom tycker om den här skandinaviska tanken att vi ska vara ett land. Precis. Han har inga problem med att kungen är tysk-dansk. Det tycker han är fine. Mm. Så var det inte riktigt på riktigt, utan Engelbrekt i verkliga livet var väl typ alltid negativt inställt till unionen, som jag har förstått det. Men i pjäsen är han i alla fall positiv. Ja. Det är också typ alla i hans familj och hans fru är från Danmark. Hans andliga vägledare som heter Styrbjörn, vilket är ett roligt namn på en andlig vägledare. Det är han som också är med i Folkungasagan.
Ja.
Och där i slutet av Folkungasagan svär att han ska utrota folkungaätten.
Ja.
Vilket han nu har gjort och är väldigt stolt över på gamla dagar. Då. Jag gillar verkligen det här att han knyter ihop pjäserna. Även om han gör det på ett ganska ologiskt sätt, så är det härligt, tycker jag.
Ja, för det gör ju att det känns som att, det är, att nu är vi inne på liksom så... Vad heter de? Fast and Furious 8.
Ja, precis. Exakt.
Fast inte i kronologisk ordning då. Men,
ja, de har liksom väckt upp Paul Walker med CGI.
Har de gjort det i Fast and Furious-filmerna?
Vi vet att de gjorde det igen precis när den hade dött.
Uh-huh.
I alla fall.
De gjorde inte
men
som,
sen vet jag inte om de har gjort igen efter det. Kanske.
Den där sista, det var Terry Gilliam som gjorde en film med Heath Ledger när Heath Ledger dog. Och så hade han bara spelat inte på en fjärdedel av filmen eller någonting. Så då hade de fyra olika skådisar som fyllde ut resten av filmen sen.
Aha.
Tog Heath Ledgers roll.
Okej, så man liksom såg inte var Heath Ledger.
Ja, precis. Ja. Men det var liksom tanken då att han skulle se ut på. Och så tror jag att de också pratade om det i filmen. Aha. Att han såg annorlunda ut. Jag kommer inte ihåg exakt, det var ganska länge sedan.
Just det, just det.
Det gör de inte i den här i alla fall.
Nej, men man gillar ju tanken på ett Strindberg- kunga extended universe.
Precis.
Vilket han verkligen börjar bygga nu, för nu har vi fan läst 10 såna här pjäser i alla fall, va?
Ja, det känns som det nu. Har vi läst Folkungasagan, Gustav Vasa, Mäster Olof, Karl XII, Engelbrekt, Gustav Adolf.
Ja, 6 då.
Ja, jag har säkert glömt någon.
Erik den 14.
Ja, Erik den 14,
ja. Ja, så det här är den 7:e.
Ja. Och vi har... Johan har vi inte läst, va? Nej.
Nej, skrev han någon om Johan?
Nej, det var
jag tror inte han gjorde det.
Nej.
Så då har vi läst 7 och vi har väl i alla fall 3 eller 4 kvar efter den här.
Ja.
Tror jag. I alla fall. De gillar unionen, Kalmarunionen. Men snart kommer en snubbe in som inte gillar Kalmarunionen. Mm. Och han heter... Heter han Tuko eller något sånt där? Dumt.
Nej.
Puk.
Puke. Eller Puke.
Puke, ja. Puke. Puke
var alltså ett skämt. Ja, så att alla förstår det.
Ja, just det. Han heter inte Kräks. Men det stavas så. Och han gillar inte Kalmarunionen. Han tycker att svenskarna blir förtryckta.
Mm.
Lädiladila. Samtidigt så kommer Engelbrekts son tillbaka. Han är en riktig dansk jävel. Han älskar Danmark mycket mer än han älskar Sverige. Och han har varit och stridit för Danmark i ett krig på nere i Sønderjylland.
Precis.
Och med sig då tillbaka, som man antar har träffat på vägen vid Kolmården, tror jag.
Något en konstig väg, tycker jag.
Ja, otroligt märkligt. Var är det ens vi är någonstans?
I Dalarna,
ja. Just det, ja. Men i alla fall, med sig så har han sin syrra, som jag vet inte riktigt vad hon har gjort.
Hon har väl varit... Ut och rest, kanske.
Tågluffat. Dragit en sån här work visa-resa till Australien.
Ja, precis.
Jobbat på en jävla bondgård. I alla fall, hon är med, och med är också en annan kille som heter
Harald
Mattsson Natt och dag.
Månsson.
Harald.
Han är son till Måns Bengtsson Natt och dag.
Ja, just det. Ja. Så det här, de är Natt och dagare, vilket är en släkt som fortfarande finns kvar. Vilket gäller många av de här adliga personerna som är med i den här pjäsen.
Ja, men det finns bonde fortfarande.
Bonde tror jag kanske utåt, man är inte säker. Men däremot så finns det andra namn i den här som jag kände igen. Som fortfarande...
Ja, det kan stämma. Jag kommer inte ihåg riktigt vilka som var med mer förutom Bonde, Natt och dag och... vad heter han, en tredje som... Knut Knutsson.
Ja, oh, just det.
Ja. Ja, skitsamma.
Skitsamma. De är där i alla fall. Harald, han är son då, som vi nämnde, till Måns Bengtsson. Måns Bengtsson är Engelbrekts svinefiende typ. Eftersom ja,
de har bråkat i släkten tidigare typ.
Och, ja, så och sen de har bråkat med en tjej, va?
Ja, precis. Gertrud var ju Måns var också kär i henne.
Ja, just det.
Men så
valde hon Engelbrekt.
Ja.
Japp.
Och det har Måns släppt. Men ja, när Engelbrekt tar upp det och ber om ursäkt igen, då blir han förbannad en gång till.
Ja,
precis. Man får inte nämna det.
Nej. Samtidigt så går det vidare här, för det här är nämligen unionsdagen. Det ska firas att Sverige är med i den här klubben. Och den firas genom ett stor jävla fest. Megafest. Som då hålls av ärkebiskopen som heter han Ale eller något?
Kommer inte ihåg.
Han älskar i alla fall att supa och ligga. Det görs väldigt klart. Och den hålls också av den danska ståthållaren som heter Jörn någonting.
Jöns och Jösse heter han, tror jag.
Ja, just det. Han heter Jöns, men kallas Jösse.
Ja.
Icke att förväxla med Jesse från Tunna blå linjen.
Har den lagt ner?
Nej, det kommer en till säsong.
Fy fan, den borde de lägga ner.
Va? Den är skitbra.
Tycker du det?
Älskar TBL. Har du sett det?
Ja. Ja. Ja, första och andra säsongen, tror jag.
Ja, ja, det är väl ingen fel på det. Eller det är väl liksom hemskt och liksom målar upp polisen som lite väl mycket hjältar. Men förutom det så den är ju välskriven. Bra karaktärer.
Jag vet inte, jag gillar inte de flesta karaktärerna i de här.
Jesse! vad heter han, den andra polisen?
Magnus.
Mange! Han blev ju liksom hela Sveriges heterosexuella kvinnors sexidol, ja, i ett år typ.
För att han hade uniform i TV.
Ja, precis. Och var ganska snygg.
Det är så lätt att liksom kåta upp svenska befolkningen.
Ja, verkligen.
Eller inte bara svenska befolkningen, människor överlag.
Ja, så är det. Ja, speciellt sådana här liksom masskåtma.
Ja.
Alla liksom... Ja, skitsamma. Varken Mange eller Jesse är med i den här pjäsen, såklart.
Utan det är då Jösse.
Jösse. Men de har en riktig jävla svinfest, Jösse och biskopen. Och det här ser då alla huvudkaraktärerna, för de har gått dit. Och de tycker att det här är ett svineri av högsta rang.
Ja.
Samtidigt så kommer han Puke. Han kommer och säger till Engelbrekt att nu jävlar, nu har de börjat ta tull vid din väg här.
Precis, och det visste ju Engelbrekts barn, men de har valt att inte berätta det.
Nej, precis.
För att de är rädda att det ska få farsan att
vända sig mot...
den danska kungen.
Precis.
Eller tysk-danska kungen.
Precis, och det gör han ju nu lite.
Ja.
Den tysk-danska kungen, ska vi säga, för övrigt är Erik av Pommern.
Precis. Men det han blir arg på framförallt, det är ju inte den här tullen i sig, utan det är ju att hans sex meder
Ja, just det.
Man satt i fängelse för att de inte hade råd att betala tull.
Just det, den är så jävla rörig den här pjäsen. Ja. Det är verkligen en av de rörigaste pjäser Strindberg har skrivit.
Precis. Och det är, men han är inte grejen att han är liksom, han tycker att man kan få tull och det ska gå rätt till, så är det. Men det ska inte vara en tysk.
Nej,
som
precis.
Tar betalt.
Nej.
Om det ska vara, då ska det vara en dansk.
Ja, precis. Tyskarna har inte här att göra. Nej. Danskarna, okej.
Ja.
Tyskarna, fuck no.
Ja.
Men ja, det här leder då till att Engelbrekt börjar protestera.
Precis.
Han säger nej, 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 det här är inte bra. Och danskarna då, den här Jesse, eller Jesse, han säger att det är visst bra. Och sen så bråkar de om det. Och sen så har ju Engelbrekt också en slav. Eller träl, som heter Varg.
Ja,
vilket är en kul liten sidokaraktär.
Ja.
Han kommer in här också, han är förbannad. Han tycker inte att det är bra att de håller på och retar hans husbonde, antar jag.
Ja.
Så han bränner ner hela jävla slottet.
Ja, när de är där för att befria de här personerna då, så tänder han eld på det.
Ja, precis. Just det, för de har gått för att befria de här som inte har kunnat betala tull.
Mm.
Han bränner ner hela slottet. Jesse dör.
Mm. Fogden dör.
Ja, just det. Ja, det är ju Jesse. Han är ju fogden.
Nej, men det var ju en annan karaktär jag tänkte på i så fall.
Ja, okej. Okay. Det är några som dör. Och nu så tar allt hus i helvete. Nu är alla så här, alla tycker att Engelbrekt är en otrolig kung.
Ja.
Som liksom har lett det här upproret.
Förutom
Engelbrekt själv.
Och hans fru.
Och hans son. Just det. Men när han kommer hem då till Dalarna. Och har alla hans kompisar. De har liksom börjat samlas och bara nu jävlar så ska vi ta tillbaka vårt land typ.
Mm.
Och Engelbrekt har redan, för nu spolas tiden fram lite, varit runt lite, tagit lite slott. Yeah. Och det är det som brukar kallas för Eriksgatan.
Yeah.
Oftast. Men nu när han har gjort det så är han lite så här: nej, men nu grabbar, vi har made our point.
Yeah.
Nu lägger vi ner det här.
Precis.
Och alla bara abso-fucking-lut inte.
Nej.
Du är vår, inte kung, men
du ska bli riksföreståndare.
Men du ska bli vår riksföreståndare, oklart varför.
Och sen spelar han ödmjuk, eller om man nu...
Ja, precis. Bara, det är
nej,
lite oklart.
Inte ska väl jag
vara riksföreståndare, eller rikshövitsman kallas det ibland också.
Ja, det är samma sak. Så, men...
det är nog ungefär samma sak. Men till slut så låter han sig övertalas då, att så här, nu kör vi.
Mm.
Och de går väl mot Stockholm, va?
Alltså han blir ju riksföreståndare, tror jag. Men sen så ska de välja igen av någon anledning.
Ja, det är så jävla komplicerat allt.
Och det är då han är med i Stockholm då. Eller, ja, för det känns inte som att han är med på det beslutet.
I alla fall, grejer händer.
Ja. Han blir inte riksföreståndare andra gången.
Nej, och samtidigt så börjar alla i hans närhet svika honom.
Mm.
Hans fru, det är väl i och för sig lite förståeligt, drar tillbaka till Danmark eftersom alla helt plötsligt hatar henne och skriver så här dansk hora efter henne.
Ja, precis. Slå ihjäl dansken.
Och, ja, precis. Hans son, föga otippat eftersom han älskar Danmark, han har gått över till danska sidan. Såklart, och till och med skjutit sin pappa i armen när de har tagit ett av de här slotten. Det visste han inte om själv.
Men... Nej, det är märkligt att han inte visste om det. Han måste ju fattat att det var hans farsa han sköt.
Precis. Men ja, det har han gjort i alla fall. Så där är det sveket. Men sen så lite, dottern säger ändå först att så här, jo men pappa, det är klart jag är med dig liksom.
Ja.
Don't worry dad, you know you're still number one. Men nu är min kille dansk. För det är det som händer. Måns Bengtsson, han går över till danskarna. Den jävla fittan.
Ja, verkligen.
Och det gör
avskyvärda naturlagsläkten.
Alltså. Fy fan, vilka jävla... Varför radar vi inte... i alla fall. Harald, hans son, han måste göra som farsan, för han har tydligen ingen egen agens. Och dottern då, hon har ju gängat ihop med Harald nu.
Ja.
Och när hon får reda på då att hennes kille har gått över till dansken, då säger hon till sin pappa att ja, men det måste jag också göra nu, för vi ska gifta oss.
Ja.
Och då
jag
säger,
tillhör honom nu.
Jag tillhör honom nu. Och då säger Engelbrekt, fuck no, det gör du inte alls. Gå till ditt rum, du är i husarrest.
Ja.
Men ja, och sen hålls då det här valet då han inte blir vald till riksföreståndare eller whatever.
Och då märker man att det bara var spel och dödmjukhet, för han blir förbannad.
Ja, nu blir han förbannad och börjar drömma om att han liksom ska få en kungakrona och sådär. Ja. Och det blir lite så här allmänt förändrad. Samtidigt så åldras han typ 40 år på, under en scen. Först är det en scen där hans hår är grått, och sen helt plötsligt är hans hår vitt, och vilket är konstigt eftersom hela den här pjäsen och det verkliga händelseförloppet utspelar sig under 2 år. Men här blir han alltså jättegammal jättefort, vilket väldigt Strindberg sätt att säga jävlar vad stressigt det här var.
Och så sitter han vid en sjö, gammal, sliten, familjen har lämnat honom sedan länge då.
Ja, precis.
Och så när han är döende så får han se sin familj på sjön och ropar på dem.
Blir han inte mördad av Måns Bengtsson också?
Nej, det är det, han blir inte det i den här, tror jag.
Nej.
För grejen att han sitter vid den här sjön i vargs knä.
Ja, just det. Och varje, som inte är träd längre. Nej. Han har friat honom.
Ja, han kysser honom i håret i alla fall. Varje kysser Engelbrekt i håret. Just samtidigt som Engelbrekt dör i hans fan.
Just det. Det är inte Måns Bengtsson som dör
honom.
Som
på riktigt.
Precis. Och han funderade väl på att ha med det i pjäsen.
Ja.
Men valde att inte ha det.
Också ett fruktansvärt dåligt slut.
På en ganska dålig pjäs.
Ja. Men alltså så här, att det inte ens kunde vara liksom lite spexigt att han liksom blev ihjälslagen eller någonting. Ja, att han skulle liksom bara dö stilla vid en sjö.
Ja, speciellt eftersom de liksom hade lagt upp lite för det. För att Harald säger ju till Måns där i slutet att när du farsan, det här var inte så jävla bra ändå.
Mm.
Och så är det väl liksom... Ja, men det hintas att han och dottern går över till den svenska sidan.
Yeah.
Och samtidigt så börjar liksom ett motstånd bland den svenska ungdomen.
Precis.
Mot det danska liksom styret.
Yeah.
Ta form.
Yeah.
Strindberg var ju inspirerad av verkliga personer när han skrev det här. Puko eller Puck eller vad fan han heter. Mm. Det var Puke. Hjalmar Branting skulle det vara.
Ja.
Som ju var Sveriges första socialdemokratiska statsminister och Strindbergs gamla vän från 1880-talet. Ja, just det. Det ska bli spännande att höra vad han tyckte. Vem var det som var... Var det han Stigbjörn som var Werner von Heidenstam?
Styrbjörn,
ja.
Ja, jag tror det.
Ja, ja. Så han tog lite inspo från den verkliga världen och vad tyckte Hjalmar Branting om det här?
Hjalmar Branting var en av få som faktiskt recenserade den här.
Ja.
De flesta tyckte att det hade blivit lite tjatigt med de här kungadramerna nu.
Ja, det är... Svårt att inte hålla med kanske.
Nej, jag kände också lite den här läsningen. Alltså sen, det är ju ganska mysigt och trevligt tycker jag att läsa de här, men man är också man bör känna att...
Den här kändes som en lite sämre blandning mellan Karl den 12 och Folkungasagan.
Ja, man skulle väl ha något annat ett tag nu.
Ja,
bara,
precis.
Men Hjalmar Branting då?
Ja.
Recenserade den här i Socialdemokraten.
Just det.
Och han skrev att hur hade vi dock icke i tysthet hoppats att skalden inför ett sådant ämne skulle återfinna det väsentliga av sin ungdoms- och mankraftsrevolutionära bästa jag. Detta som nu en tid varit nästan fullständigt begravet under sentimentala påskliljor och allt går igen mystik.
Det är en jävla diss.
Ja, det är det.
Men älskar Hjalmar Branting.
Ja, det är också han, alltså, som du säger, han är liksom bara inspiration till karaktär och ändå så sågar han.
Ja, precis.
Men vi får ta denna desillusion med de föregående och söka trots det religionens mörke som sänkt sig över en för så käck ande. Ännu hoppas på bättre tider.
Ja, fan vad han brukade vara en käck ande. Alltså,
ja, verkligen.
Det tänker jag ofta. Jag saknar tiden när Strindberg var en käck ande.
Ja, men sen kommer den sista dräpande kommentaren. Begär blott icke att vi skola beundra Strindbergs Engelbrekt.
Ja, nej. Det är, ja, ord och inga visor.
Ja.
Ja, om du skulle sätta betyg på den här, vad skulle det bli för betyg då?
En svag tvåa kanske.
Ja, bara en tvåa skulle jag säga.
Mm.
Den var fin, men jag kommer aldrig läsa den igen.
Nej, absolut inte.
Och jag rekommenderar ingen annan att läsa den heller.
Nej, jag rekommenderar att om den skulle sättas upp på en teater så rekommenderar jag nog inte att gå och se den heller, om man inte är helt säker på att de har skrivit om manuset.
Ja, precis. Eller att det är väldigt bra skådisar eller något.
Ja, precis.
Väldigt kanske intressant någon regissör eller något, men jag tror inte den här någonsin sätts upp på.
Nej, det skulle
några
få
teater.
Någon, skulle få någon slags uppsving av dem? Alltså typ att säga att...
Skulle den här få uppsving?
Nej, inte, men jag tänker, tänk typ... det känns ju elakt att säga det på hans födelsedag, men tänk om Karl den 16 Gustav skulle dö.
Ja.
Att man då, att någon skulle säga, nu ska sätta upp Strindbergs kungapjäser.
Ja, precis. Ja, i det alla sammanhanget så skulle den väl kunna sättas upp. Alltså ja, på Strindbergs intima teater eller något.
Ja.
Ja, det var väl allt vi hade för den här veckan ungefär.
Ja.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat.
Ge oss gärna en rating på iTunes, Spotify och där man nu ger ratings. Då blir vi jätteglada.
Ha en trevlig maj månad.
Ja, underbart väder.
Ja.
Tack och hej.
Ha det bra.